stjärnor i rymden, ingredienser i en sydamerikansk målesås och filmatiseringar kring andra världskriget. Alla utgör de ett svindlande stort antal. Så när Netflix sjösätter norska tv-serien Krigsseglaren så är det en genre som inte är oetablerad.
Hur lång blir du vecka?
18 månader. Du, hör med här. Jag har prövd allt.
Men kan man berätta hur många historier som helst om ett och samma krig? Finns det inte en mättnadspunkt även för den kanske största konflikt världen skådat? Är det rent av dags att släppa andra världskriget snart? Det är frågor vi ställer oss och grottar i på omkring 20 spännande minuter. Jag heter Elias Björkman.
Och jag heter Tove Nordström och det här är Dagens Story TV-kollen från Svenska Dagbladet.
Nu är vi inne på dina territorier.
Sa han ironiskt.
Andra världskriget.
Ja.
Åren 1939 till 1945. Det är de åren du vet mest om i världshistorien.
Mm.
Nej, men vi är inne på andra världskriget. Som sagt. Men i slutet av avsnittet så kommer ni få höra några tips och antitips. Som inte har med andra världskriget att göra.
Det kommer ni verkligen få. Mm. Lystra noga. Det verkligen finns godbitar att ta till sig. Betar vi till inget om.
Nej, i den här Binge eller Blä som kommer senare. Mm. Men vi tänkte ju idag prata om Krigsseglaren på Netflix.
Mm.
Det är en långfilm. En norsk långfilm som hade premiär på biograferna i höstas.
Mm.
Den kostade 100 miljoner norska kronor. Det är den dyraste norska filmen någonsin. Och det märks ju absolut. Det är ett oerhört produktionsvärde här. Det är ju
enormt.
Det är väldigt
man kan säga att verkshöjden.
Verkshöjden. Det sitter ju alltså de här effekterna och inte bara effekterna men hur det är helgjutet på ett sätt som det kan vara svårt att få till. Ofta tycker jag man kastas ut ur filmens universum när man märker något. Strålkastare sitter konstigt eller ljuset skuggas konstigt eller sånt. Det fanns inget sånt här. Jag tycker det märks verkligen. 100 välinvesterade norska miljoner helt enkelt. När den nu kommer utanför Norge så är det en miniserie på 3 timmar som vi har fått den som. Vi fick den inte på bio här men Nej. Vi fick den på Netflix och manusförfattaren är glad för detta. Han heter Gunnar Wikene och han är också regisserat. Han har klippt om filmen till tv-serie och som sagt, det här tycker han gjorde den bättre för han fick berätta mer, han fick in mer. I och för sig var en halvtimme mer. För
ja, den var ju, det kan vara ganska mycket.
Det kan vara ganska mycket för den var ju ändå 2,5 timmar på bio också. Uh-huh. Men ändå, och de har lagt till lite effekter och putsat lite och hållit på och finlirat. Ja, det handlar om andra världskriget. Det är ju slutet av 30-talet då som vännerna Alfred och Sigbjörn, de mönstrar på ett fartyg till New York. Det är ju ganska knapert liksom. De behöver arbete. Men ute till sjöss så förvandlas de. De går från sjömän till liksom parter i kriget när Tyskland invaderar Norge.
Precis, det här händer ju när de är till sjöss.
Just precis, när vännerna är till sjöss. Alla handelsfartyg, norska handelsfartyg, de blir liksom en del av allierades motstånd. Mm. Så de ingår liksom i de allierades motstånd mot Tyskland.
Och det är väl det som är grejen att när man då konstaterar att krig bryter ut så kanske instinkten är att man vill hem till sin familj men då görs det ju då tydligt att gör ni det då kommer ni också räknas som fienden. Då kommer ni tillbaka till vad som numera är tyskt territorium och tvingas ansluta till Tysklands här.
Men det är inte min makt att ändra på det kvar.
Stämmer det att de som går i land får namn och adress och tryck till lokalavisen sina som förrädare?
Detta må du ta med din egen förening.
Så det är sant?
Det som är sant är att över halvparten av Storbritannien tränger för att vinna den i krigen kommer från norska fartyg. Husk då. Tränger hjälp av oss.
Om du mönstrar av så att säga eller ger dig hem, då är du ju förrädare.
Precis.
Då är du ju körd i princip i Norge.
Alltså,
förutom om det inte blir tyskt makt, liksom, om inte tyskarna vinner till slut. Mm. Det här historien, det handlar om de här krigsseglarna. Det fanns faktiskt i Sverige också. Det är ett litet det fanns krigsseglare i Sverige och de hade lite samma öde. För det är en grupp som inte har uppmärksammat så mycket kanske. Och som inte behandlats jättemycket. jättebra kanske, kan man kan säga, efter krigsslutet. Man har inte fått den ersättning man hade rätt till och man kommer hem och är ganska bruten och man ses inte som en soldat, men man har varit med om, man har ju varit i striden då. Och liksom, man kanske behandlades som en, ja, lite fånig, ja, men som en liten utstött så. Det fanns i Sverige också, och det blev väldigt, väldigt konflikter efter krigsslutet om att Skatteverket hade, man undanhöll pengar som de sjömännen var, hade rätt till.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det finns en trend här. Samtidigt med krigsseglaren så har dramaserien Transatlantic kommit på Netflix. Den handlar om den förmögna amerikanen Mary Jane Gold, som hon räddade judar i Frankrike på 1940-talet när Frankrike var ockuperat. Den har precis kommit. Det är en helt annan sorts serie, ska jag säga. Det är inte alls som den här, men det är ändå...
Det är fortfarande en serie som utspelar sig i en tid av krig.
Det är ju samma tid, men en lite annorlunda, andra teman och andra estetiska val, kan man väl säga. Och det tredje exemplet på den här andra världskrigsvurmen då, eller vad vi ska säga, i det kommande Master of the Air. Det är en serie som är producerad av Tom Hanks och Steven Spielberg. Mm. De gjorde ju också tidigare Band of Brothers och The Pacific. Mm. De serierna finns på HBO Max. Masters of the Air handlar om ett, jag vet inte vad det heter, men ett kompani eller en grupp inom flygvapnet. Luftvärn. Kommer på Apple TV senare i år. Vad beror det här på då? Varför, ja, men, har vi all dessa?
Precis, man kan ju ställa sig den frågan som du precis gjorde, Elias. Vad är det som gör krig till den till synes outtömliga källan till kulturskildringar som det är? Och det finns ju en väldigt tydlig rational här. Alltså det här är ju ett sätt att minnas vår historia. Det vi inte pratar om, det faller ju liksom i glömska så småningom, och det vi inte minns, det kan vi ju inte heller lära oss av. Och är det något man drar lärdomar av i stort och litet, så är det ju förstås historia och erfarenheter. Så på så sätt så kan man ju tycka att krigsskildringar är rent av nyttiga. Alla älskar inte att läsa om historia, men alla behöver ju veta. Sen kanske man kan undra också varför det är just andra världskriget som det gör så rekordmycket film och tv om. Krig finns ju över hela världen, så att säga, och är lika allvarliga var de än utspelar sig. Men här handlar det ju om någon slags upplevd relevans, tror jag. Att det är ju västvärlden som skapar den stora bulken rörligt innehåll. Och för väst så finns det inget större än de två världsomspännande krig vi har haft. Och det är ju klart att de har påverkat och format betydliga delar av vår värld och samtid. Det är väl en enkel förklaring. Men sen finns det ytterligare en grej också som jag tänker kring det här med att så mycket krigsskildringar skapas och trycks ut just nu. Och det var väl det som var din ursprungsfråga där. Och det kanske faktiskt inte är en slump. Vi har ju haft känningar kring någon slags analkande tredje världskrig ända sedan 2001 egentligen, i och med 9-11. Och då har vi haft liksom Al-Qaida och ISIS och liksom olika terrororganisationer i fokus. Och nu så aktualiseras ju tanken igen i ljuset av Ukraina. Och ett destabiliserat liksom världsläge. Och då kanske det är så att man någonstans behöver påminna sig om krigen man vann i det här läget. Om man då menar att det går att vinna på det sättet. Alla är ju förlorare i ett krig. Och sen så tror jag också att man ska påminna sig om att inte ta freden för givet på något vis. Och sådana behov kanske växer sig starka i såna här tider. Det kan ju absolut vara en efterkonstruktiv tanke, men kanske kan det också ligga något i det, väl?
Jo, men absolut.
Notera också att jag hittade på då ett sätt att göra adjektiv av ordet efterkonstruktion. Ja, fortsätt.
Dagens konflikt är också så oerhört mycket faktiskt svårare på något sätt ändå, trots att andra världskriget var ett världskrig. Dagens konflikt är ju så, känns väldigt svår att greppa, och vad som är vad som börjar när och vilka liksom, alltså, kriget mot terrorn, kriget mot,
just det
är väldigt, precis, så utspritt och svårt att få forma tanken kring.
Ja, nej men precis, nej, men det är klart att det är det. Det finns ju, menar, å ena sidan så finns det ju konflikter som är lättare att greppa rent konceptuellt, att det är Ryssland mot Ukraina, även om båda har mer eller mindre uttalade allierade på sina sidor, så är det huvudspelarna. Men jag menar, vad gäller så här, krig mot terror och så vidare, det är ju alltid svårt med ansiktslösa fienden. Mm. Alltså, vi har inte en stat att slåss mot, om man med stat menar någonting med landsgräns. Liksom.
Vi har drönare som ibland råkar bomba fel.
Ja, men till exempel.
Det är väldigt så mycket mer avhumaniserat på något sätt. Mm. Det är ju apparater som gör saker. Men nåväl, det här i krig är ju alltid, det är ju en tacksam dramaturgisk
scen.
Ja, det är en berättelse som manusförfattare gärna tar sig an. Någonting jag tänkte på när jag såg Krigsseglaren, det var detta med det här inte alls oerhört unika och inte alls genomtröskade ämnet manlig vänskap. krig eller en extrem situation i allmänhet och andra världskriget i synnerhet, det verkar liksom underlätta för manliga manusförfattare att rota i det här traumatiska som är det här, den manliga vänskapen, att få en vän. Hur gör man? Nej, men nu raljerar jag lite och jag ska inte liksom säga att jag förstod, skulle kunna tänka mig hur det är att ligga och skjuta i ett krig.
Nej.
Det måste ju vara fruktansvärt. Men jag förstår ju, det är ju också en tacksam situation att berätta en historia utifrån.
Mm. Ja, men det är väl inget som svetsar samman så effektivt som en gemensam fiende kombinerat med absolut dödsskräck.
Nej, men exakt. Och man måste göra hemska saker, saker man inte trodde existerade, saker man inte trodde man skulle klara av. Just eller liksom det. Någonsin få uppleva. Man är tusentals mil hemifrån, man liksom landstiger på fientlig mark.
Och så finns alltså, det bara en annan person i världen som kan förstå hur det verkligen var.
Och det är den som du har delat. Den du har delat som sen blir sprängd i någon bunker liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här vill jag bara återkomma till Band of Brothers, för det tycker det är svårt att inte jämföra de här två serierna, för att det är någonting med den här, det sätter tonen ganska tidigt i Krigsseglaren tycker jag, att just den här manliga vänskapen som
den är så central liksom.
Som är central, och som man förstår att det här, i det här fallet kommer det leda till att de här vännerna kommer med om skit, för att det börjar ju med en flash forward, ska man ju säga. Så jag slog så det för Band of Brothers, men skillnaden är att Band of Brothers, jag vet inte om du har sett det, men den börjar ju verkligen med ett helt avsnitt som är bara träning och förberedelser och olika liksom, de ska börja invasionen men den avbryts för att det är dimma typ. Alltså det är ganska så här repetitivt och det tröskar lite, det är, liksom, det är nästan tråkigt, det är inte tråkigt, men och det tycker jag saknar i Krigsseglaren. Där tycker jag att det är för mycket skissartade scener och jag tycker inte porträtten riktigt fastnar på mig som det gör i Band of Brothers. Jag tror man skulle mer behöva ligga med i liksom det här tråkiga, uppleva det här tråkiga lite mer.
Och samtidigt så kanske inte en rättvis jämförelse med tanke på att Band of Brothers är väl ganska många fler avsnitt. De har väl mer tid på sig att bygga karaktärer och berättelser än vad något som från början var en långfilm var, som nu är 3 avsnitt.
Det stämmer, och det var min egen invändning också som jag...
Ja, förlåt.
Som jag fint nog avstod att ta upp. Ja. Så det var bra att du gjorde det. Men en annan sak jag saknar är faktiskt blod, om jag ska vara lite sån. Det var ju någonting som Tom Hanks och Steven Spielberg, de gjorde också Rädda Meningen Ryan.
Just
det. De införde någon sån här extrem realism i krigsfilm på något sätt. Alltså det var väldigt stökigt och det blodsprutade och det stängde grus på kameran och allt var kaos. Och det i sig gör ju inte, det måste ju göras bra och väl. Det i sig är ju inte en USP för framgångsrik film, men jag saknar det. Det tycker inte Krigsseglaren kändes på samma sätt hos mig, om man ska jämföra dem. Men den skildrar ju inte bara de här männen, den skildrar faktiskt livet hemma också, eller hur?
Ja, den skildrar absolut livet hemma. Men jag bara tänker på det du säger, att det är roligt det där med att manlig vänskap ofta skildras mot bakgrund av just krig och svårigheter liksom. Eller homosexualitet typ. Men det finns ju förstås fina undantag, som till exempel Stand By Me, vill jag bara säga. En älskad klassiker med Phoenix. Rest in peace.
Jätte jättefin.
Det är ju jättefin. Det är visst en gamla, ganska barnslig kamratskap, men ändå riktigt vacker manlig vänskap.
Och någon sorts vuxenblivande.
Ja.
Jag lajvar alltid Stand By Me om jag går på ett spår eller liknande på sommaren.
Mm. Mm.
För att, ja, det gör man tydligen om man är 40.
Verkligen, det slutar man aldrig. Nej, men krigsskildringar känns ju också som att de har ju i regel några tydliga teman. Det är ju hjältemod, det är trauma, det är politik, det är kärlek, det är moraliska dilemman och så vidare.
Mm.
Nästan alla innehåller ju de här ingredienserna bara i olika sammansättningar liksom, och av rätt naturliga orsaker förstås. Det är ju några av människans största teman överlag,
ja, ja,
i alla sammanhang.
Mm.
Kan det finnas andra, mer outforskade perspektiv som nya krigsfilmsregeringar skulle kunna lyfta och bidra med alltså något nytt i genren? Är väl det man kan undra när vi nu pratar om att det görs så oerhört mycket krigsfilm och har gjorts så länge. Liksom, men nu är det någon extra boom.
Precis, det är som att det är konstant. Men nu, det är viktigt att poängtera ändå, för att det slutar nästan aldrig att göras. Men nu, ja.
Ja, nu pikar det liksom. Ja, men precis. Och vet du att det här tycker jag faktiskt att krigsseglaren lyckas med det, även om det inte är just nya teman, utan nya skeenden det handlar om här. För det här med krigsseglaren, det var ju, alltså jag hade ingen aning om norska sjömans roll, och då, som du säger nu, även svenska. Och varken deras roll eller verklighet i andra världskriget, när i Norges fall deras hemland var tysk ockuperat. Mm. Så bara det var ett spännande perspektiv att lära sig om. Och att just deras roll har erkänt som betydande i efterhand har ju absolut, det gör det ju verkligen till någonting att minnas. Vilken konflikt de ställdes inför och allt de tvingades uppoffra, och sen också, som du var inne på, allt de sen fick genomleva, liksom. Alltså det någonstans upplevda eftervåldet när man kommer hem till, in lack of better words, otacksamt liksom hemmaklimat.
Mm.
Ja, det är ju ett perspektiv som vi inte har sett skildras tusen gånger som många andra.
Det man kan se i andra sådana här filmer är väl att soldaternas ångest efter kriget har ju skildrats.
Mm.
Och det får man väl ge det. Men det här är ju ändå unikt på det sättet att det är en annan sorts hopplöshet. Just att man inte har det här. Jag kan inte tänka mig hur det känns att man inte ses som en soldat, men det ändå varit med om typ exakt de sakerna ändå. Alltså,
vansinnig förbittring det måste leda till att ha tvingats för sitt lands skull, att man tvingas till någon slags lojalitet som också tvingar dig att utsätta dig för år av trauma på trauma på trauma på trauma, och sen för att sen återvända till en så otroligt otacksam plats i samhället där du får varken betalt för det du har blivit lovad för att utsätta dig för allt det här traumat, eller ens liksom en tacksam inställning att någon slags känsla av hjältemod och du har gjort en insats, utan lite tvärtom faktiskt.
Ja, men alltså det finns ju starka scener i den här serien, men ett av de starkaste, det är ju nästan de perversa teknikaliteterna som man för sig med när man ska få ut pengar efter kriget är över då, och man inte får det. Det är ju liksom, det är en sån smäll rakt i magen att då har du ju inget kvar, så att säga.
Nej.
Och du orkar inte jobba för att du är nedbruten kanske fysiskt.
Ja, precis. Och få PTSD och allt.
Ja.
Men blir sänka.
Ja. Detta rederi har ingen ansvar för det som skedde under kriget. Och när det gäller krigstillägget du spör efter, så må kraven detta framsättes Nordraship, alltså staten. Jag vet inte vad det blir med det, Karnes.
Är vi mätta då, nu?
På andra världskriget?
Ja.
Ja, det är frågan. Vad säger du?
Det skulle vara lite förmätet att säga. Även för mig. Eller på inflika. Däremot, jag är alltid mätt på klyschiga manus eller slapp återanvändning av bekant tematik, oavsett ämne, vilket jag tycker krigsseglaren hamnar i lite granna.
Mm, mm.
Men nej, vi kommer alltid ha andra världskriget som liksom att samlas kring.
Nej, men egentligen, jag kan tycka så här, det är svårt att svara på frågan om man är mätt på andra världskrig. Ja, dels för att det, som du säger, kan kännas lite förmätet. Att så här, är vi inte färdiga med det där? Nej. Så att det är just, men sen också vill jag säga att det är svårt för mig att svara på, eftersom jag överlag skyr krigsskildringar. Jag tycker det kostar alldeles för mycket att titta på, om jag blir olycklig.
Mm.
Men tillbaka till det där jag sa initialt om att de också ju är ett effektivt sätt att folkbilda och minnas.
Mm.
Det talar ju för, och kanske kunde man ha en kvot, kan jag rent egoistiskt tänka, att så här mycket får produceras per år så det inte blir sådana vansinniga mängder. Å andra sidan så är ju det fina med att det inte bara finns statlig tv längre, att jag kan ju streama eller låta bli att streama vad tusen jag vill, så att någonstans får man väl landa i live and let live.
Eller så går någon politiker till val på att
Just.
Kvotföra andra världskrigs.
Ja, ni vet vad ni hörde det först.
Skildringar.
Ja, nej, men ska vi återknyta kort till krigsseglingen specifikt här, så måste till och med jag tillstå att det var en väldigt fin och tydligt påkostad krigssegling, tycker jag.
Mm.
Sen en sista sak vill jag säga innan vi avslutar för idag. Och det är att ni hör mig säga här och nu att en av de här huvudrollerna, min fellow Nackabo faktiskt, Paul Sverrehagen, som vi eventuellt kanske känner igen också från SVT:s Exit.
Mm.
Han kommer få erbjudanden från Hollywood efter det här. 100%. Han har ju redan spelat i Oscars och Golden Globe nominerade Kon-Tiki, men nu kommer det sjunga till, det vill jag bara ha sagt.
Är det så, en tyst eftertänksam?
Han har alla grejerna, han är stilig, han är charmig, han är lång, alltså, det, men det kommer smälla till.
Du vet exakt var han bor, låter det som.
Jag gör ju faktiskt det.
Ja, men då lämnar vi i alla fall andra världskriget för nu, och det är faktiskt dags för binge eller blä. Jag tänkte börja, för jag tycker det har varit lite för soligt, lite för vårigt, lite för glatt, så jag tänkte köra en blä idag.
Och så kan vi inte ha det.
Nej. Avatar, The Way of Water har kommit på VOD. Alltså den finns att hyra digitalt eller köpa digitalt. Mm. Det är James Camerons storfilm. Jättestor film. Jättedyr, jättepåkostad. Jätteavancerade effekter med vatten.
Mm.
Vatten som ser väldigt realistiskt ut.
Just.
Det är en bedrövlig film. Det är en helt fruktansvärt dålig film. Det är en av de sämsta filmer jag sett på 10 år.
Mm.
Och då var den första Avatar också riktigt, riktigt dålig. Men jag såg den här ändå. Så den här blär jag. Men jag hoppas att du har något vi kan kolla på.
No, but tell me how you really feel. Okej, okay, men spännande. Jag får ju vara balansen här då. Så att jag säger så här. Stäng av era ljudmedia, booms! Eller när vi har pratat klart. Och så kastar ni in på HBO Max. För där finns den brittiska dramakomedin Rain Dogs. Den är nästan lite Trainspotting-doftande i liksom, var den rör sig i samhällsskikten. Handlar om en ensamstående mamma då, Costello, och hennes vardagshassel för att få ihop en minst sagt... ett minst sagt stökigt liv i botten av Londons arbetarklass. Så det här är välspelat, det är fint, det är mörkt och det är kul. Och framförallt så är det ju binge.
Kul, då tar vi den istället. Och med det så är det slut för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, och som vanligt så hittar ni fler tips och recensioner på svd.se/tvkollen. Och i vårt nyhetsbrev Bäst på TV. Det kan man undra sig en prenumeration på, tycker jag.
Verkligen. Mailadress till oss är tvkollen@svd.se. Dagens producent heter Julia Vrius och ansvarig utgivare är Anna Karborg. Klippen vi hörde i programmet kommer från Krigsseglaren på Netflix.